tennisverkstaden. More Tennis Checkpoints närmar sig. På Djursholms Tennisklubb den 24 oktober sätter dagen igång 10.30. Fika, diskussioner, konstruktiva tips, screening on court och avslutande summeringar står på agendan. Maila till ola.martensson@tennis.se.
Kommer det tillbaks igen? Linus på baslinjen. Jag sör på det tillbaka igen. Linus på baslinjen.
Jag sitter med Petter Bontin, grundaren av House on Bontin, destinationen för smarta träningsverktyg. En av era storsäljare är ju Servmastern. Berätta mer om det här träningsredskapet, Petter.
Ja, Servmaster är ett helt fantastiskt träningsverktyg och är väl världens mest sålda träningsverktyg för serv.
Just det.
Finns i tre stycken olika storlekar. One ball, two ball och three ball som är för de minsta till tävlingsjuniorer, till vuxna och till tävlingsspelare. Det passar alltså för alla.
Ja.
Man kan säga också som är unikt med den här produkten. Förr i tiden stod man med en tennisstrumpa och tre tennisbollar.
Ja, ja,
precis. Här har du riktiga grepp, ja, så att känslan blir korrekt att hålla i ett racket, så att säga.
Ja.
Och även hur man markeringar för att sätta kontinentalgreppet.
Just det, så man kan kolla så att man håller rätt grepp.
Ja.
Och hur använder man det här redskapet?
Ja, det är ju ett verktyg som är till för att du ska känna och förstå servrörelsen.
Ja.
Och det här är lite svårt att förklara i ord. Man behöver liksom pröva det för att förstå riktigt vad jag menar. Men ja, gör man fel rörelse så kommer servmasen att börja bobbla. Ja. Den kommer så till dig i bakhuvudet. Och ja, du kommer att känna att det här känns inte bra.
Just det, så det är till för att lära sig servrörelsen helt enkelt.
Ja.
Och det är ju bra då för juniorer till exempel, eller vuxna som håller på att sätta en korrekt servrörelse, men kanske även för bättre spelare som kan använda den för att slipa tekniken eller i uppvärmningssyfte, som jag har använt det till exempel.
Ja, stämmer perfekt. Så den passar alla spelare oavsett nivå.
Lysande. Och den här hittar man ju hos houseofbontin.se, Servmaster.
Då är det dags för ett helt nytt tombolavsnitt av den här Linus på baslinjen podcast. Och idag tillsammans med David Westberg, tränare i Sundsvalls tennisklubb. David har ett antal år i Kiel bakom sig där han samlade erfarenhet som han nu har nytta av i Sundsvalls TK. Vi pratar bland annat om hans lärdomar ifrån åren i Tyskland, vad han lärde sig från Håkan Dalbo, samt vad den nya Baldershallen kommer betyda för tennisen i Sundsvall. Och ni kan tombola konceptet vid det här laget. Tre ljudklipp från tidigare avsnitt kommer att spelas upp. Och sen samtalar vi kring vad vi hör i de här ljudklippen. Och samtalsämnena som vi kommer in på rör bland annat tränarbristen i Sverige ifall och ifall det märks av i Sundsvall. Vi pratar minitennisträning och vad en bra tennistränare är. Om ni vill stötta den här poddens fortlevnad så gör ni det enklast genom att bli Patreon. Och det gör ni på patreon.com/linuspabaslinjen. Men först så ska vi lyssna på David Westberg.
David Westberg, välkommen till podcasten.
Tackar, Linus.
David, du började spela tennis i Härnösand.
Ja, faktiskt inte.
Nej, redan där fel.
Ja, redan där fel.
Ja, berätta.
Jag började faktiskt i Sollefteå där jag föddes.
Just.
Det fanns ingen klubb, nej, ingen tennisbana egentligen. Men det fanns en som hade spelat tennis förut som bjöd in mig och en kompis.
Okej.
Okay. I en trång gympahall uppe på I21 på militärområdet.
Okej.
Okay. Så där började jag faktiskt slå första bollarna.
All right.
Men sen flyttade jag till Härnösand och började i tennisklubben där.
All right. Så din väg in i tennisen var liksom på ganska små ställen då liksom, får man ändå säga, eller?
Ja, verkligen. Jag visste ju knappt om vad tennis var förrän jag började där när jag var 9.
Nej.
Så att det existerade inte i Sollefteå där jag föddes då. Så att...
Just det. Du började när du var 9?
Ja.
Ja. Det är ganska sent ändå.
Ja.
Vad tror du om det här med liksom, hur tidigt måste man börja för att ha chans att nå hela vägen fram? Vad det är?
Jag tror inte man behöver kanske börja liksom med tennis jättetidigt för att bli bra i det.
Nej.
Men jag tror att absolut att man ska i alla fall ha någon form av idrott. Eller att man är ute och liksom leker och rör sig. Och
ja.
Någonting i alla fall, det måste man absolut ha. Sen kanske man inte behöver börja vid 4 års ålder för att bli proffs.
Nej, nej. Jag är med. Och sen, när föddes ditt intresse för att bli tränare då? När kom den biten in i så kallade livet för dig?
Den började när jag pluggade ute på Bosön, ute på Lidingö,
ja.
Efter gymnasietiden. Och då spelade jag för klubben och började ta några timmar där också för klubben.
Mm.
Tyckte det var kul.
Mm.
Och sen fick jag ju en höftskada som gjorde att jag inte kunde spela så som jag ville längre.
Nej.
Så att då var det på den vägen som tränarkarriären tog fart, kan man säga.
Okej. Och den har ju tagit dig utomlands också.
Ja.
Berätta lite om dina erfarenheter därifrån.
Ja, men jag spelar lite tennis i Tyskland.
Mm.
Jag har 2 stycken som, en som är från Härnösand, som jobbar där sedan länge.
Okej.
Okay. Så att han frågade om jag ville åka ner dit och spela lite, så då gjorde jag det.
Men då var du som spelare då?
Ja, det var som spelare då. Mm. Och sen så ringde han mig efter jag hade blivit klar med studien och frågade om jag var sugen på att åka ner och testa på tränaryrket där nere.
Okay.
Och då var jag precis klar, så att jag tänkte, ja men jag testar väl.
Uh-huh.
Och det kan vara en kul erfarenhet.
Ja, var det?
Ja, absolut. Det var jättebra. Tanken var ju att jag skulle vara där i 3 månader. Men det blev nästan 7 år. Så att,
det är roligt när det blir så mycket längre än vad man tänkte.
Ja, men det är det som är lite kul, lite spontant sådär. Så att, nej, det var...
Vad lärde du dig då, där i Tyskland?
Ja, men dels så är det är lite annat. Det är mycket större. Tennisen är stor i Tyskland.
Mm.
Och det finns extremt mycket klubbar överallt.
Mm.
Och sen eftersom jag jobbade tillsammans med Stess då, så fick jag väldigt bra utbildning också på vägen hela tiden.
Alltså du utbildade via Stess men jobbade i Tyskland? Eller var det Stess du jobbade på i Tyskland?
Alltså Stess är ju ett franchise-koncept liksom.
Ja.
Så att jag hade ju liksom det varumärket, men man driver ju sina egna klubbar, kan man säga.
Okej. Jag är med.
Sen jobbade vi ju tillsammans där. Vi hade ju flera klubbar, vi som var där nere i Kiel.
Ja.
Men...
Läckert. Då lär du känna Håkan Dahlbo.
Ja, precis.
Ja. Vad har du lärt dig från Håkan?
Ja, men jättemycket. Han har ju såklart en enorm erfarenhet och kunskap. Så att utbildningarna där var ju verkligen något som jag saknar nu.
Ja.
Sen kommer vi säkert fortsätta med det samarbetet.
Just det.
Men det var extremt lärorikt.
Mm. Så, kul. Ja. Hur skiljer det sig liksom... Vi alla, men klubbidrotten i tennisen, klubbtennisen i Sverige och hur man driver verksamhet här och föreningslivet så här. Hur skiljer det sig mot dina upplevelser i Tyskland till exempel? Var det annorlunda sätt att jobba på?
Ja, jag skulle väl säga att mentaliteten är lite annorlunda. Det skiljer ju sig. Sverige är ju ganska, vi har det väldigt bra här.
Ja.
Rikt land eller vad man ska säga.
Ja.
Nej, men så att jag har märkt att stor skillnad är liksom att i Tyskland då liksom bor man 3 kilometer därifrån. Det är inga problem att ta cykeln till träningen och det spelar ingen roll om det regnar, så kommer de liksom med cykeln.
Ja.
Medans här kanske det är liksom får de inte skjuts i träningen, då finns det inget alternativ att ta sig hit.
Nej, okej.
Okay. Det ska oftast helst vara liksom en tränare på banan för att de ska kunna träna.
Ja,
medan där är det, de åker gärna till anläggningen.
Ja.
Vilket jag såklart tycker är bra.
Ja.
Och sen är ju serien extremt stor i Tyskland.
Just det, mycket pengar.
Ja, det är om man spelar för stora högsta ligorna såklart.
Ja.
Men även liksom juniorserien är ju väldigt stora. Så att det spelas ju mycket matcher.
Ja.
Vilket också ger mycket resultat.
Mm.
Och vi som liksom är här uppe i Norrland har ju inte samma... liksom inte lika många ligor, inte samma konkurrens. Så att det tycker jag är en ganska stor skillnad som skiljer.
Mm.
I alla fall från Tyskland och här uppe.
Just det. För vi sitter ju i Sundsvall just nu när vi spelar in det här. Samma helg som det är invigning av er nya fina hall, Baldershallen. Berätta, hur känns det för dig när ja, nu är ni igång så att säga?
Ja, det är ju vi har ju väntat på det här länge. Så att det är ju såklart helt fantastiskt nu när jag har öppnat och liksom vi ser hur verksamheterna liksom fylls på. Så att det känns lite overkligt ändå som, för mig som är härifrån och liksom från trakten och uppvuxen i en liten tennisklubb att sitta här idag i den här anläggningen med det konceptet och helheten vi får till med både läxläsning och det fina gymmet tillsammans med naprapaten och även samarbetet med de andra sporterna tror jag kan ge jättemycket. Så det är liksom en dröm som går i uppfyllelse här lite grann.
Ja, det är så eller?
Ja, faktiskt. Ja. Det känns riktigt, riktigt taggad.
Vad häftigt.
Ja.
Vad betyder det här för liksom din motivation som tränare?
Nej, men samma där. Alltså, nu har vi ju gått... Jag kom hit 2018, så att 4 år har man liksom följt det här projektet. Och det har ju varit en ganska tuff tid, både med corona och att vi inte haft en egen hall att sitta i.
Just det.
Så att... Nu är ju liksom, det är klart att man är supertaggad och riktigt peppad på att köra igång nu.
Ja,
och liksom, allt som vi har planerat inför här, att vi kan köra igång verksamheten på allvar, eller vad man ska säga.
Ja, det blir häftigt att följa.
Ja.
Helt klart. Men David, i den här podden så ska vi köra ett tombola-koncept, som jag kallar det. Så jag kommer spela upp några ljudklipp för dig och sen ska vi prata några minuter om de här ljudklippen. Är du redo?
Okej.
Jag ser inte hur man ska 4-5-åringen gå minitennis en gång i veckan som det ser ut på de flesta ställena. Det finns klubbar vet jag som har möjlighet att erbjuda mer än en gång i veckan. Men de flesta klubbar i Sverige en gång i veckan och sen så är man, du vet... 24 stycken på en bana med 4 tränare eller någonting. Ja. Och sen så ska man utveckla sin tennis. Ja, det tror jag är svårt. Så jag tror att man måste slå på bollen fler gånger. Sen om det är med föräldrar eller med vad vet jag, kompisar eller med farfar eller morfar eller någonting. Ja. Eller mormor. Men definitivt fler tillfällen där man träffar bollen än en gång i veckan.
Och där hörde vi alltså Leo Öberg ifrån avsnitt 42 av säsong 2. Vad tänker du när du hör Leo berätta lite om minitennisen, hur han tänker där?
Ja, men jag kan hålla med till viss del. Absolut. Vi har ju tänkt kring det här också. Vi startade också upp för 4-åringar nu också.
Ja.
Förut hade vi från och med 6 år.
Ja.
Okay.
Så ni går ner i ålder lite där?
Ja, vi går ner lite i ålder. Och sen har vi liksom vi erbjuder 2 gånger i veckan. Sen tvingar vi dem inte att spela 2 gånger i veckan, utan de kan spela 1 gång i veckan också. Men tycker det är bra att erbjuda. Och jag ser inte alls egentligen varför de inte skulle kunna spela 2 gånger i veckan.
Nej.
Eftersom de kan lika gärna vara på Leos Lekland och leka i 7 timmar i sträck utan att det är något problem.
Ja, just det.
Då kan de vara på banan. Det är inte så att vi kör hörn med dem. Liksom, så.
Nej. Så länge det är kul och med dem, eller inspirerande.
Ja, men liksom, det är inte så att det är liksom någon skada eller liksom någon skaderisk att man kör 2 gånger i veckan.
Nej.
Lite multiskills och minitennis med dem.
Just det.
Och vi har 2 barn på en tränare.
2 barn på en tränare.
Så att, ja. Vi satsar ganska bra på från tid och ålder.
Ja. Vilka är tränare på de här timmarna då?
Ja, det är vår nya tränare som är heter du också. Som är ansvarig för minitennisen upp till 12 år.
Okej.
Okay. Så han är liksom ansvarig på banan och sen är det ett antal timanställare som jobbar tillsammans med på banan.
Ja, just det. Men då är det två spelare per tränare, då satsas det ändå ganska bra på den här delen nu.
Ja, absolut.
För nu lägger jag orden i munnen lite på det, men blir minitennis en viktig del i liksom när ni vill komma framåt här nu i Sundsvall med att fostra egna spelare? Och jag vet ju för att vi har hört andra tränare berätta i Sundsvall här att ni kanske tappade lite när ni inte hade någon egen hall i 2 år, tappade lite barn att liksom bygga upp igen nu, antar jag.
Ja, precis. Vi tappade ju både liksom lite corona och på grund av hallen. Mm. Så att det blir en liten ny start för oss.
Mm.
Och vi vill ju göra det bra direkt från start.
Precis.
Sen har vi ändrat konceptet lite grann. Vi vill verkligen satsa på tennisen här.
Mm.
Inte bara i Sundsvall, utan förhoppningsvis att det liksom lockar spelare från övriga Norrland också och Sverige kanske. Att de tar... inspireras av oss.
Ja, jag säga. Precis, precis.
Så att absolut satsar vi
kul
helhjärtat.
Och sen har ni målat minitennisbanor också på en av banorna här.
Ja, en av banorna är minitennis.
Snyggt ju.
Ja.
Kul för dem tycker jag att få sina egna banor där.
Ja.
Det tycker jag man ska visa uppskattning till. David, vi ska ta nästa ljudklipp här. Och det är med coach Björn Sahlin från avsnitt 49, säsong 2. Här kommer det.
Alltså... hoppas att många tycker att jag ändå har liksom försökt att ge allt för varenda gång. Mm. Jag brukar säga att bjuden på studentskivan, då har man lyckats. Blir man inte så har man misslyckats. Och jag har ju inte blivit bjuden på alla studentskivor, men de flesta som man har haft brukar man få en bjudan. Så det tycker jag är ett kvitto på om man har lyckats eller inte.
Ja, just det.
Jag har inte lyckats 100%, men jag är väl uppe på en, i alla fall 85% kanske.
David, Björn Sahlin här pratar ju lite om liksom att vara omtyckt som tränare. Och han drog ju relationen till att om man blir bjuden på studentskivan så liksom har man någonstans liksom haft en bra relation med spelarna under åren. Och kanske ja, men de visar sin uppskattning tillbaka. Vad tänker du kring det? Liksom? Är det viktigt att hålla in att vara omtyckt som tränare?
Absolut. Det håller jag 100% med. Jag blev ju som tur var bjuden på en studentskiva här senast för en elev, så att
ja, men
det var väl kanske bra.
Ja. Kände du då att liksom, ja, men då har jag gjort något bra här?
Ja, men absolut. Det tycker jag verkligen. Jag tycker det sociala är väldigt viktigt som man absolut inte får missa.
Nej.
Liksom vi pratar ju hela tiden om teknik, strategi, fysik och det mentala.
Mm.
Men det sociala tycker jag är nästan ett av de viktigaste egenskaperna som man inte får glömma.
Nej.
Annars är det lätt att man tappar de övriga fyra. Liksom.
Just det. Hur jobbar man på den relationen då? Är det liksom under timmen på banan då? Som man...
Nej, inte bara på banan. Utan det är liksom även före och efter. Att man inte bara gör sin timme och sen är man klar med den spelaren. Utan att man håller kontakten, kanske... fråga vad de gör liksom på sidan av och hur det går i skolan. Och,
ja.
Sen försöker vi göra mycket utöver tennisen också. Att vi kanske tar med dem och bovlar eller kör minigolf bara för att liksom bryta tennisen lite.
Mm.
Det tycker jag visar på... Jag tycker att det blir bättre fokus på banan. Man får liksom en helt annan kontakt med spelarna. Man lär ju känna dem bättre.
Mm. Mm.
Då tror jag man kan hjälpa dem bättre också.
Just det, just det. Vad är att för Björn Sahlin i klippet då, han säger, pratar om att liksom, men då har man lyckats som ledare. Eller, nu vet jag att han menar inte bara det här, det var ett exempel liksom, men vad är att lyckas som ledare tycker du?
Jag tror att om att man gör dem liksom lycklig beroende på, oavsett vad det är för målsättning de har.
Mm.
Är det så att de vill liksom bli, ha något resultatmässigt mål, att de vill vinna någon turnering eller någonting, och sen försöker man jobba på det och sen lyckas de, så är det bästa en tränare liksom kan få tillbaka om de kan uppnå sitt mål.
Mm.
Och en del kanske bara vill försöka hitta ha kul med tennisen, och har vi kul på banan då och de visar det, så har man ju liksom uppnått sitt mål, och det är ju det bästa resultat du kan få.
Ja, ja.
Som tränare tillbaka, när man ser att de är liksom nöjda och glada och känner att de har uppnått det de har velat.
Men sen om man jobbar med spelare som kanske kommer upp bollen lite eller på en liksom en hög nivå, då behöver man ju vara tuff också. Då kanske man behöver ta liksom tuff, vara ärlig, ta tuffa diskussioner. Förstår jag menar?
Absolut.
Ja.
Alltså ärlighet superviktigt.
Mm.
Och ibland är ärligheten ganska tuff att ta. Men samtidigt i slutändan så är det faktiskt det som kanske gör att de når dit de når. Även fast det är tufft i stunden att kanske föra någonting som de tycker är jobbigt att höra.
Ja, ja.
Men samtidigt skulle jag inte säga det till dem.
Ja.
Och det visar sig i slutändan att det var det som gjorde att de kanske inte lyckas.
Ja.
Så tycker jag att det är värre än att få höra sanningen och att de lyckas i slutändan.
Just det. Ja, jag är med på det. Hur vill du bli uppfattad som ledare?
Alltså vad,
eller hur hoppas du att du blir uppfattad som ledare?
Jag hoppas att jag tycker, nej men att de tror att de tycker att jag är ärlig.
Ja.
Och att de som kommer till mig ska veta att nej men att jag är, jag vill inte visa att jag liksom utåt att här är jag, kom till mig, utan att det kanske kommer från annat håll.
Mm.
Att de vet att jag är bra.
Ja, jag är med. David, vi ska gå vidare till det sista klippet. Och det är med en person som var här i helgen faktiskt. Christer Sjö, generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet, ifrån hans avsnitt 52 av säsong 2. Ska vi höra på vad Christer säger här.
Ett så vet vi inte hur stor tränarbristen är.
Inte det viktigt att veta då?
Det är viktigt att veta. Eller, det är klart att den upplevde, det är klart att det finns någonting i det. Det behöver vi nog inte undersöka. Att det finns tränare. Men vi vet inte hur stor den är.
Nej.
Och det är väl den frågan tillsammans med spelytor som vi var inne på nyss. Som är den frågan som är återkommande.
David, här pratar ju Christer, han fick frågan av mig om tränarbristen som råder i Sverige. Och i alla fall neråt landet, där jag har varit verkande de sista åren, så är det en uppenbar brist på tränare. Hur ser det ut här i Sundsvall?
Samma. Mm. Det är enorm tränarbrist.
Okay.
Inte bara i Sundsvall, utan i Norrland stort är det ju extremt brist.
Ja.
Det är ju, har alltid varit.
Ja.
De flesta klubbarna har ju knappt en anställd tränare, utan det är nog de som går på timmar, de flesta. Och
just
sen
det.
Är det några få klubbar här som har liksom ekonomin eller verksamhet stor att ha en tränare.
Men beror det på, enligt din uppfattning då, beror det på att klubbar inte har råd att anställa tränare, eller finns det inte tränare som vill vara tränare så att säga?
Ja, både och skulle jag säga. De flesta verksamheterna är inte så stor så att de har inte ekonomin till att ha någon.
Nej.
Och sen så man hör liksom inte talas om att här finns det en liksom kontaktannons på tränare.
Nej.
På tränaryrke.
Det, nej.
Det liksom finns inte.
Nej.
Så, just det. Och så har det alltid sett ut här uppe egentligen.
Okej. Hur Sundsvalls tennisklubb då? Hur jobbar ni med att få yngre personer eller kanske juniorer att vilja börja hjälpa till som tränare och utveckla de teamtränarna ni har?
Ja, men vi satsar ganska hårt på det, framförallt nu med den nya anläggningen och nya konceptet. Vi har ju två stycken som är utbildare, så att det är jättebra att ha dem på plats. Så
yes.
Vi har både interna utbildningar med de som är, alltså tävlingsjuniorer ofta då, som är sugen på att kanske tjäna en extra slant.
Ja.
Så är det jättebra att ha dem på plats
och
kunna utbilda dem, och sen skickar vi iväg dem på olika tränarutbildningar också.
Just det.
Så att här i Sundsvall har det väldigt bra just nu.
Ni är många tränare också anställda.
Ja,
faktiskt.
Vi är många tränare.
Ja.
Och ja, många timanställda också. Så att, men vi har ju som sagt helt andra förutsättningar nu också.
Ja.
Än vad vi hade innan, och de klubbarna runt om också.
Hur jobbar du för att utveckla dig själv som tränare?
Jag försöker hela tiden gå utbildningar.
Mm.
Och sen tycker jag att jag utvecklas genom att jag försöker inte vara för komfortabel.
Nej.
Utan ibland kan jag liksom vakna på morgonen och säga okej, nu ställer jag mig på noll och försöker liksom vara neutral och titta med nya ögon.
Ja, ja.
Och det tycker jag hjälper.
Ja.
Och sen lär jag mig också från, vi är som sagt ett stort team här.
Mm.
Jag lär mig mycket från de timanställda.
Mm.
Lär mig mycket från liksom, de erfarna som finns här på klubben.
Ja.
Sen har jag faktiskt lärt mig ganska mycket när jag fick barn, måste jag säga.
Okay.
Bli förälder är också ett bra tips.
Att
lära sig mycket liksom, om pedagogiken kring liksom, barn, hur det fungerar.
Okay.
Det är bra tips till alla.
Att skaffa barn. Ja, jag kanske får ta till mig det.
Ja.
Okej, som du har nytta av liksom på banan sen också då?
Ja, men det har jag faktiskt. Alltså speciellt med de yngre, liksom, man förstår dem bättre hur de kanske tänker och agerar och beter sig, så får man liksom en annan bild.
Okay.
Man förstår bättre, så att det kan jag rekommendera.
Den är bra. David, vi ska ta några frågor som jag ställer till de flesta gästerna på slutet här. Vad är bortkastad tid enligt dig?
Det var en bra fråga. Ja, det är ganska mycket skulle jag säga.
Ja, det kör på. Det behöver inte bara vara tennis om du inte vill.
Nej, men det är mycket kanske beslut som aldrig tas.
Nej. Som man funderar på, men det händer aldrig riktigt.
Exakt, som bara så rullar som det inte händer någonting. Det är bortkastad tid. Det kan även vara kanske elever som vill satsa.
Ja.
Säger att de vill satsa.
Ja.
Men inte förstått att man måste satsa.
Mm. Vad det innebär. Liksom,
vad det innebär.
Ja. Mm.
Ja, men det kan vara allt möjligt.
Ja, men där fick du till några stycken.
Ja.
Ja, det är bra. Vad har du för mål som tränare själv?
Ja, jag vill ju försöka hela tiden utvecklas och bli så bred jag kan inom de flesta områden.
Ja.
För att då tycker jag att jag utvecklas som mest.
Ja.
Att jag kanske inte bara håller på med elitverksamhet, utan att jag försöker ha både vuxenkurser och nybörjare och liksom minitennis.
Ja.
Så att mitt fokus är väl att hela tiden gå utbildningar, hela tiden försöka utvecklas för varje dag och vecka som går. Och bli så bred jag kan inom läraryrket.
Ja, kul. Så det är inte någon specifik gren eller ålder eller genre som du vill liksom specialisera dig på då, utan du vill bli bred i det kunnandet?
Ja, just nu så är det ju liksom är det mycket, nu jobbar jag på gymnasiet och har ju universitetssatsning, och det tycker jag är kul, för det är någonting som jag har velat och köra den biten, så att jag vill fortfarande ha kvar att jag kan jobba väldigt brett med väldigt mycket för att det stimulerar mig mest.
Ja, jag är med. Hur har du förändrat ditt ledarskap den senaste tiden?
Oj. Ja, ganska mycket ändå. Jag har väl haft någon slags grundtänk hela tiden. Men sen har jag ju liksom gått från, när jag började så var man ju mer som en instruktör kanske, att man tyckte om när man gick någon utbildning att det här måste jag testa på och lära ut. Och sen så blir man väl mer kanske någon slags coachaktig variant, att man coachar mer på banan.
Ja.
Och sen så har man väl efter, jag har väl snart hållit på i 15 år, så då har man kanske gått till någon slags mer mental coach, eller vad man ska säga.
Ja.
Så det har varit en ganska lång väg.
Nej, men du ändå tror att du kommer fortsätta liksom vidga dina vyer liksom framöver också då?
Ja, men absolut. Jag skulle jättegärna vilja kom upp på touren också igen. Alltså som coach. Och testa på det mesta.
Kul. David, en film eller bok som du hämtat inspiration ifrån?
Ja. Du var hemma hos mig en dag och såg en bok.
Ja. Vad var det? Nu var det ju ett
år sedan. Nu glömde jag namnet.
När du säger det så kommer jag veta vilken du menar.
Ja,
du får säga vilken det är.
Nej, jag glömmer det.
Det
är därför jag frågar.
Därför frågar.
Bra bok, men jag glömmer titeln.
Okej. Okay. Jag minns inte exakt vilken det var. Alltså.
Nej. Ja, då måste vi...
Då får vi klippa in det efterhand på något sätt.
Ja,
okej, okay, men du har läst en bok med andra ord.
Absolut. Ja. Jag läser det. Jag läser.
Så den boken som ligger hemma hos dig, den rekommenderar vi.
Den rekommenderar.
Ja. Så om
välkommen
någon,
hem till mig.
Ja, precis. Om någon lyssnare vill se vilken det är, så är det bara att höra av sig till David.
Jättebra bok.
Så.
Man kan ju säga att den handlar om en kille som möter världen och ganska spontan och lär sig livets gång genom att liksom leva livet, kan man säga.
Ja, men då vet alla vilken det är. Slutligen, vill du rekommendera någonting annat än just den boken? Vad som helst.
Nya Federer-dokumentären.
Ja, all right.
Mycket bra.
Mm, var hittar man den?
Den hittar man där filmer finns, dokumentärer finns. Jag vet inte exakt vart den
är. Federer
är bra.
Federer
kan jag också rekommendera.
Ja, det är bra. David, tack så mycket för att du var med här och lycka till framöver här i Sundsvall nu.
Tackar.
Det där var alltså David Westberg, och som ni vet så tycker jag det är så kul med personer som har varit verksamma utomlands. David har varit i Kiel i Tyskland som han berättade om och hämtat erfarenhet som både han själv har nytta av i sin tränarroll som har utvecklat honom, men som han också kan liksom ha nytta av i sitt arbete i Sundsvall numera. Både för kunskapen han fick i Kiel men också för nätverket med personer runt omkring sig som man kan fråga om hjälp. Riktigt kul att höra att David och hela tränarstaben i Sundsvall är så taggade på att ta Sundsvall ytterligare ett steg framåt i klubbens utveckling. Snart är ett nytt avsnitt ute. Kanske blir det tombolavsnitt, kanske blir det någon annan form, vi vet inte. Det är det som är så kul med den här podden numera. Man vet aldrig vad som trollas fram ur hatten. Vi hörs snart igen. Jag vill passa på att tacka min sponsor Wilson Tennis Camp som meddelar att nu är anmälningarna öppnade för nästa sommars populära tennisläger. Gå in på tenniscamp.se och läs mer samt anmäla er till nästa sommars läger.